Musiken till Be Thou My Vision, som vi precis sjung, det är ofta sjungs i en pub eller en krog i Irland. Och de kristna tänkte att det är en fantastisk låt. Vi ska skriva en sång till det. Och sen blev det det här, och det blev översatt av någon Robert Erickson eller vad? Ja. Tack. Älskar den sången. Ja. Men Guds rike är nära. Det är rubriken för dagen. Vi fick höra från Markus evangeliet redan när Sofie läste för barnen, eller för oss alla, från barnens bästa bibel. Och min förhoppning är att när vi läser bibeln i församlingen, vi ska samspela med den texten. Vi ska diskutera det hemma i små grupper med våra barn, med våra vänner. Så jag hoppas att ni får ta emot de här orden, tänka på dem, fundera över dem och sen dela dina tankar och funderingar med andra. Varsågod och stå upp, och jag ska läsa från Guds ord, Jesu ord. För Markus 1, 14-20. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Jesus sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. När han gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: följ mig, så ska jag göra er till människor fiskare. Genast lämnade de nätten och följde honom. Då han kom lite längre fram fick han se Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i botten och gjorde i ordning sina nät. Strax kallade han på dem, och de lämnade sin far Zebedeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus. Vi ber. Vi vill tacka dig, Gud, för din närvaro här med oss. Att du är Gud över alla livets olika skeden. Och du mötte oss precis nu vad vi befinna oss i. Och du kallar till oss. Hjälp oss. Hjälp oss höra din röst. Och ge ett gensvar. Öppna våra hjärtan och välsigna min mun. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Nu är jag tillbaka på predikostolen. Ja. När någon vill starta upp en jättestor kampanj för sin produkt eller en ny politik, vad gör man då? Jag tänker att man går big or go home. Man marknadsför stort överallt och helst samtidigt över hela landet, om inte hela världen. Man imponerar genom en flashy reklam som absolut skulle inkludera en kändis eller åtminstone någon som är jättesnygg och som imponerar människor. Och sedan har man olika catchphrases, de här lockande citatet som fastnar hela tiden i våra tankar. Eriks fönsterputs tänker jag på. Men i alla fall, och de lovar lycka och framgång utan så mycket ansträngning. Så när Gud gör något, gör Gud det stort, va? Det är lätt att tänka så. Universum och hela skapelsen har vi som bevis. Så vi antar att när Gud skulle kommunicera att Guds rike är på gång, då skulle det vara världens största nyhet om slutan av Las Vegas belysning. Men så gör inte Gud. Gud kunde ha kommunicerat på ett sätt som fick hela världens uppmärksamhet på en gång. Han kunde ha imponerat och skrämt oss, eller även visat hur många snygga och mäktiga människor på jorden som tror på honom, så att kanske alla skulle tro på Gud. Men nej, istället har vi en kommunikation från Gud som börjar med ett väldigt enkelt, omärkligt, nästan osynligt sätt. Ett sätt som nästan kräver en ansträngning av oss. Eller åtminstone en villighet att engagera oss, att vara tillgängliga, att faktiskt tro. Det är kanske inte så märkligt när man tänker att allt det imponerande vi ser runt omkring oss i universum, i skapelsen, började som en atom, en cell, ett ägg. Gud börjar alltid nerifrån, från det minsta gemensamma nämnaren. Från det som verkar som kanske ingenting för många. Så när Gud vill påvisa att Guds rike är nära, är på väg, då går han ner själv och gör det. Och inte som en stor, stark, skrämmande härskare som visar sig för hela världen på en gång, som han kunde ha gjort. Utan Gud börjar själv som en cell. Har ni tänkt på det? Ett ägg som blir en bebis som måste lära sig att gå, som gör misstag och som sedan blir lite klokare, som är helt beroende av andra för att överleva. Och som har en tro. Som blir en man. Som först har ett vanligt yrke. Och sedan, när tiden är inne, går ut och predikar att Guds rike är nära. Jesus gjorde precis efter han har klarat sig i öknens och djävulens prövningar. Han gör det när hans syssling Johannes har blivit fängslad. Mitt i en tid av spänning, oro, också hopp och förväntan. Och precis efter att han säger att Guds rike är nära, då säger han till människor att de går åt fel håll. De ska vända om och tro på den goda nyheten. I de verserna som följer börjar Jesus samla lärjungarna att vara med i den förkunnelsen. Att börja i de stora städerna med de som redan har mycket tro, mycket inflytande. De som är religiösa ledare och makthavare skulle kanske vara det bästa för de flesta av oss. Men Jesus gör det som Gud alltid gör. Han börjar i platser som är vanliga, osynliga, som inte märks. Jesus går till fiskfabrikerna istället. I en del av landet som inte anses vara viktiga för något annat än fisk. Han går till människor som ser sig själva som oviktiga, okunniga, oheliga. Och han kallar dem att följa med och att tro på honom. Att bli utvald, att bli kallad till något, ger ofta mening och syfte till våra liv. Det kan och ska genomsyra allt i våra liv. Ge oss ett nytt perspektiv, en ny utgångspunkt. Även om det inte kommer med ett nytt jobb eller yrke eller en ny stad eller miljö. Men just att bli utvald, att bli kallad, sätter oss i något större än oss själva. In till något som nästan alltid inkluderar många andra. Och det ger oss ett värde. Och just att få ett värde. Jag tänker på hallå på Zulu. Det är ett sydafrikanskt språk. Hallå är sarbona. Bokstavligen. Jag ser dig. Du har ett värde för mig. Du är viktig för mig. Det är vad sarbona betyder. Jag ser dig. Och som respons svarar man shibuka. Som betyder jag existerar för dig. Visst är det fint? Lite djupare än hej, hej. Hej. För det finns en förståelse att man behöver relationer för att förstå vem man är. Vad man ska göra. Så tänker jag mig att det funkar med de lärjungar Jesus kallade. Där vid fiskfabrikerna. Han lovade inte lycka och framgång utan bara möjligheten att vara redo. Vara redo för Guds rike att bryta in i alla människors vardag. Och bli en del av något större än sig själv. En gemenskap med många fler. Han krävde inte stora imponerande handlingar och gester. Han krävde inte mycket kunskap eller ett rent liv. Han krävde att de trodde. Och där börjar vandringen med honom. När man först sa ja till vandringen, då kan man bli fylld med förväntan och spänning. Men vad händer när vandringen inte längre känns så annorlunda från livet man hade förr? När väntandet för att vandringens mål ska ske, eller vi kommer fram till det, känns som att det aldrig kommer att ske. Advent, som betyder ankomst på latin, är en tid av väntande för Guds rike. Att fullbordas. Men också en tid då vi förkunnar att Gud med oss, Jesus, ska komma, ska födas. Att Jesus har kommit, dött och uppstått. Och Jesus ska komma tillbaka någon gång. Det är mycket, tycker jag, att hantera för oss under advent. Det som har hänt händer nu, sen. Mycket som kommer att hända. Mycket väntande. Och i den väntetiden kan det lätt bli att man glömmer hur fantastiskt det var första gången man fick höra inbjudan att följa med. När man först blev utvald och kallad att följa med på vandringen. När man upplevde att Jesus sa till dig, jag ser dig. Du har ett värde. Du är viktig för mig. Och när vi alla svarade, vi existerar för dig. I kyrkoårets andra text från det nya testamentet skriver en ledare i den nya kristna rörelsen till de judar som har blivit kristna. Några säger att det var Paulus, andra att det var lärjungar till Paulus som har skrivit det här brevet. Men de kristna hade det svårt då och var förföljda, och många var frestade att gå tillbaka till deras gamla liv. De trodde säkert på att Jesus skulle komma tillbaka igen och att det inte skulle ta så lång tid. Att det skulle ske snabbt och stort, inte långsamt och kanske litet. Så författaren av Hebreerbrevet vill både värna dem men också påminna dem och uppmuntra dem hur gott det var när de först vandrade med Jesus och hur trofast Gud är. Så han skriver så här. Hebreerbrevet 10, vers 32 till 11, vers 3. Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Andra stod sida vid sida med dem som behandlades så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdiga ska leva av tro. Och vidare. Men om han drar sig undan, finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Man kan läsa de orden, eller lyssna till de orden, och tänka återigen en lista över det vi måste göra som kristna, skapa eller uppnå. Men det var inte författarens poäng. Eugene Peterson skriver så här i sin kommentar om Hebreerbrevet: huvudsaken i våra liv är att vi lever i enlighet med det som Jesus har låtit oss veta om Gud. Huvudsaken i våra liv är att vi lever i enlighet med det som Jesus har låtit oss veta om Gud. Vår roll i frälsningen är att tro. Att visa till tro, trofasthet och förtröstan. Men, skriver Peterson, under resans gång blir vi inte sällan otåliga och får höga tankar om oss själva. Vi bestämmer oss för att dra vårt strå till stacken, för att bättre på saker och ting, förstärka vissa saker, lägga till andra och snigga till ytterligare några. Med andra ord, Hebreerbrevets författare utmanar de första kristna att sluta tänka att de behöver Jesus plus. Jesus plus lagen och handlingar. Jesus plus ägodelar. Jesus plus politik. Jesus plus mer och mer och mer. Jesus räcker. Jesus räcker, skriver författaren till dem. Tro. Tro på det. När det blir svårt i väntandet, i din vardags oro och ängslan under advent, titta på vad Jesus har redan gjort. Det är beviset. Tänk på hur du bestämde dig att tro på honom och följa honom. Det kan kännas att vi väntar på Gud, på Jesus, att göra något, visa något nu. Säga något. Vi väntar och vi väntar. Men Hebreerbrevets författare och många andra kristna som har kommit efter skulle säga att vi inte väntar på Gud. Vi väntar med Gud. Och Gud väntar med oss. Och det är här vår tro kommer in. Som det står i Hebreerbrevet. Ni har den frimodighet. Ni har den frimodighet som behövs. Och ni kan vara uthålliga. Och ni har tro. Vår tro blir bara starkare, tycker jag, i väntan. För då har vi bara vår tillit till Jesus som vår hjälp, som vår frälsning. Vi behöver inte lägga till något mer. Vårt fokus är på vad Gud har gjort genom Jesus. Och det bär oss i vår tillvaro. Det är det som ger oss hopp för det som Gud har lovat att göra sen. Och då tänker jag att det ger oss möjligheten att vara ännu mer närvarande i denna dag. Närvarande med andra. Guds rike är nära. Det går ner för att gå upp igen. Och den kommer nerifrån och uppåt. Ofta i detta och i den som verkar vanlig, omärklig, osynlig. De fattiga, brutna och maktlösa verkar känna igen en glimt av Guds rike först. Det är de som ofta ser det. Hör Guds röst. Guds rike kommer inte för att sitta på en tron, utan för att hänga på ett kors. Det går med kärlek och är hos dem som är förföljda och misshandlade, som är utnyttjade, utmattade, som är frustrerade och förlorade. Och det kräver inte att vi stänger av vårt intellekt och alla våra känslor. Det ska vi också använda. Men det bjuder oss att tro. Tro att Jesus räcker. Och sedan kallar det oss att följa med på vandringen. Jag har en bild jag vill leva med under advent. En som dagens texter skapade innan mig. Bilden är av en grupp människor som väntar på en perrong. De är där för de vet att där, just där ska Guds rike komma och hämta upp dem. Och de har fått en biljett med deras namn på. De gläds över det i början. De är så tacksamma för det. Och de vill att andra ska följa med och bjuda in andra människor. De nya som ansluter får också en biljett med deras namn på. Och tiden går. Och tiden går. Och de väntar. Och medan de väntar för Guds rike känns tiden väldigt lång. Det känns som om Guds rike aldrig kommer. Så de samlar på sig väskor. Massor och massor av väskor som de tror de behöver på resan. Eller saker som de som får dem att känna sig mer trygga där på perrongen. Och några faktiskt bekräftar att alla kommer behöva en hel del när de åker på den här resan. Inte bara biljetten. Och sedan i den här bilden, jag ser Jesus kommande mot perrongen på spåret. Helt själv. Inte omsluten av en stor flashy marknadsföring av hans ankomst. Inte med massor av änglar runt omkring sig. Och han hälsar med ett enkelt savobona. Jag ser er. Ni är värdefulla. Ni är viktiga för mig. Och han hjälper människor ner på marken från perrongen. Och plötsligt visar vägen framför dem. Det finns några som frågar om deras väskor här. Ska vi inte ta med dem? Och Jesus svarar, allt ni behöver är biljetten jag gav er. Det var allt ni behövde från början. Allt annat ska jag ta hand om. Allt väntande är över. Så nu vandrar vi tillsammans igen. För Guds rike är här. Jesus sträcker ut sin hand och han säger bara till dem. Tro på mig. Och de följer. Amen.